Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg, och alla hugade lyssnare där ute i stugorna.
Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken, det här som var framme vid kassalinjen, någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen, eller någon liksom plastleksak, eller, och nu är det kanske liksom Swish till någon mascara fast de har 30 stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt 1,000 kronor sedan barnet föddes på den här meningslösa konsumtionen i månaden, så hade jag kunnat spara ungefär 100,000 kronor var till Iris och Rut.
Ja, otroligt.
Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha.
Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns Länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka Länsförsäkringar för det här, eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket, Länsförsäkringar.
Minisse och Manne. Hej och välkomna till Pappapodden. Semesteredition. Du har precis kommit till Gotland med flätat hår. Och jag är för första gången på, det känns som väldigt länge, som jag är tillbaka i Stockholm. Kom igår kväll.
Ja, du har ju varit i fjällen.
Ja, Vansbro, Länsö och alla möjliga ställen.
Ja, ja, men senast var det fjällen. Det såg jag på Instagram allt. Ni var på cyklade grejer. Det var otroligt.
Ja, så är det.
Ja. Du, jag är ju ganska nyvaken, för vi kom sent igår till, vi var här vid pass 1:30-2 tiden på landet.
Oj,
vi åkte
jävlar
med en kvällsfärja. Så jag är, shit, vi spelar in det här 10, och nu kommer min kära mor med kaffe också. Otroligt.
Oj.
Tack så jättemycket. Välkommen till Pappapodden, mamma.
Tack, tack.
Hon kanske ville vara med i podden.
Tack så jättemycket.
Jag är också helt nyvaken. Det var jättekonstigt. Jag har tänkt varje morgon nu, så när jag har varit i Åre, så har jag gått upp och kört ett morgonpass.
Ja.
När barnen och familjen har sovit. Och det har inte varit blodigt tidigt. Jag har gått upp klockan 7:30 och de har sovit till 9:30.
Ja.
Så jag har kunnat träna några timmar innan de har vaknat, sen har vi gått och käkat en sen hotellfrukost. Så varje morgon har jag tänkt att...
Bodde ni på det här Holiday Club?
Precis, det gjorde vi.
Fan vad lyxigt. Var du i
gudarnas...
Var det för varmt för att vara i bastuparadiset, eller var du där någonting?
Nej, jag kanske kommer komma till det, men där var vi ju varje dag. Och en gång var vi där till och med två gånger på en dag.
Alltså, men jag förstår det. Det är ju, det har ju vi konstaterat tidigare i podden, men det är ju det bästa. Eller du kanske har kommit till någon annan insikt nu med dina nya olika bastuklubbar utomlands där man är naken, och de här olika föreningarna du är med i där man får bada i liksom nymånad i Årstaviken med vedeldad och sitta och läsa tidningen medan den värms.
Jag är ganska bortskämd,
ja. Så det känns som att...
Och Malmö också har vi ju en rätt maffig bastu, men alltså om man tittar på, alltså ingenting kan nog egentligen slå Tantobastun som är en flotte i Årstaviken. Så det är liksom centralt samtidigt som det är lite avskilt och det är panoramafönster och man har liksom 3 meter ut i vattnet. Och jag sitter ofta där ensam och tar Tantobastun när den är vedeldad liksom. Det är ju svårslaget förstås, men om man bortser från det, om man tar kommersiella bastuar, så vet jag ingen som är så bra som Holiday Club. Och jag söker mig hela tiden tillbaka till upplevelsen som jag hade när vi var på Holiday Club första gången, du och jag tillsammans med Grandpa-gänget, och vi hittade en snurr där som var att man tog först torrbastun som 80 grader, sen hoppade i den som skulle efterlikna en isvak. Riktigt kallt i ett bad.
Ja, just det.
Och så var man där så länge så att man nästan liksom sprängdes. Ja. Så länge man klarade. Man djupandades för att kunna vara där så länge som möjligt. Och sen efter det så hoppade man i en pool som var lite större, som var 20 grader. Och, eller kanske till och med 22. Och först så kändes ju det alldeles varmt mot huden. Så det var skönt att gå i det efter den här iskalla. Men så satt man där så länge så att den temperaturen tog ut sin rätt. Så att man satt där så länge så att man började skaka av köld. Det som nyss hade känts så varmt. Och sen så började man om.
Ja, det var
otroligt. Och förutom det då, de har ju, det heter typ Saunaland. Förutom det så har de ju massa andra bastuar. Och de har en iskammare där det är 18 minus där man kan ställa sig. Och det,
där kommer vi fram till att där är det ju, måste man ju ha någon typ av toffla för att kunna njuta fullt
ut. Ja, det hade jag nu. Ja, ja. Och sen så har de också ett väldigt bra bad med så här varmt utomhusbad och stor bassäng och vattenurskan och motions. Alltså liksom ingenting saknas oavsett vilken målgrupp man är. Om man är en person som liksom gillar att träna hårt, så ligger man och kör krål i motionsbassängen. Om man är en barnfamilj så kommer man hålla sig sysselsatt väldigt länge. Så det, ja, nej, men du har rätt. Den är sinnessjukt bra, den där.
Ja, vi hade ju, det var ju drömmarnas skidsemester. Det var ju för, var det två, ja, det var inte förra året, för då var det corona. 2 år sedan, då var ju vi där. Och då hade vi perfekt, för då var vi i backen. Det var ju på vintern då. Då var vi i backen till 2, typ. Alltså, vet. Och sen så kom man tillbaks och sen så bastade vi och badade i det där badlandet. Det blev så perfekt med barnen också, att man inte behövde vara ute hela dagen och alla blev liksom trötta och kalla och tyckte det var värdelöst, utan man gick in när det var på topp och sen så fortsatte man bara och maxa toppupplevelsen hela dagen. Dröm.
Ja, verkligen. Superbra. Vi var då... jo, just det var ju där dit jag var på väg. Att varje morgon då så har jag tänkt först så här att, alltså, men det är ju jobbigt. Jag har gått upp, lagt mig jättesent, för att eftersom jag har bott i samma rum så har jag behövt anpassa mig efter familjens jävla sena vanor. Och det är att jag säger till liksom snällt 12:00 att strax måste vi släcka här. Och sen så 12:55 så säger jag lite mer bryskt att nu får ni liksom stänga av allting och så. Ja, så det
är
blir
det
lite
Sara
mindre sömn
än vad jag skulle... till, eller?
Sara är rätt lugn med sin ljudbok medan barnen har grejer som låter betydligt mer. Nej, men så att jag har sovit lite och vaknat då 7:30. Först känns så här, fan vad duktig jag är som har all den här självövervinnelsen och går ut och bestiger berg och springer och cyklar och sånt där. Men sen har jag tänkt att nej, det är inte duktigt alls. Alltså, det finns ju ingenting bättre. Det hade ju varit liksom en större bedrift att ligga i sängen och sova än att upptäcka det där fantastiska fjälllandskapet.
Som vanligt så tror jag att the vast majority av lyssnarna inte håller med dig där. Men jag beundrar dig för din...
Ja, fast många håller ju med. För när jag har kommit ner där då, 7:40, då har ju frukostmatsalen varit full. Och då vet man att den har varit full en timme. Och sen när jag kommer ut, då ser jag ju som ett... lämmeltåg, alltså det är upp för berget liksom. Folk är ju ute och sportar.
Ja.
Dock i för sig, det är ju lite liksom omvända världen, för sen när vi checkar frukost 9:40, då är det ju massa barnfamiljer. Så det är ju liksom folk utan barn som är tidiga.
Just det.
Det är väl något nytt. För att jag minns det som att man tvingades upp av olika barn rätt tidigt. Ja, det är väl kanske när man är precis små, jättebebisförälder.
Men kan det inte vara så här då, att alla då som du ser det här lämmeltåget, de är sådana som du, som då går upp tidigt och sen så...
Ja, just det. Och sen, ja, jo, så kan det vara.
Mm. Sen så är alla andra kvar då, olika... lite fördomsfullt, fruar och barn är kvar i olika rum och sen så möts ni i frukosten.
Ja, men alltså grejen med Åre, det är inte fruar och barn, utan fruarna är ju som jag.
Ja,
i Åre.
Att de du ser jag ute på fält, ute på berget.
Ja, ja, men de flesta är nog som jag där, och det är det som jag tänkt på. Alltså, jag, när jag är i Åre nu, alltså när vi var i Åre med grandpa, då var ju inte jag, jag var ju inte Åre, riktigt. Alltså, jag hade i och för sig den erfarenheten jag har av Åre, av Jämtlandsmiljön, det att jag hängde i Edsostalen, som ligger ett stenkast därifrån, varje vinter för att åka skidor. Men jag var inte, så att jag har ju åkt mycket skidor i mitt liv, men jag har inte, alltså jag är inte den här Åre-personen som kan liksom otvunget åka dit när som helst på året och hitta olika aktiviteter och ägna sig åt.
Nej, det finns väl två olika typer av Åre-personer, tänker jag, om man ska, alltså ja. Det finns ju de som åker dit och åker lite skidor, super skallen i bitar på en afterski, däckar någonstans, vaknar runt lunch, drar på sig istället, åker lite och sen, förstår du, det finns ju den typen av, ja. Och sen så ja. Finns det väl mer den här som pratar om Åre sjön och liksom att Åre skutan på sommaren är något speciellt och sånt. Det är väl, det är
ja, men som har Patagonia kläder och är outdoorsiga och liksom har alltså gillar lika mycket som de gillar att åka skidor, så gillar de att cykla och åka kajak och sådär.
Får jag prata om en
och vandra grej? Såklart och springa.
Jag är lite inne just nu, det är lite stickspår, men det hör till det här på ett sätt. Det är, jag var ju på Gotlandsbåten igår och Manne fick ett sån riktigt dampryck i hytten så här, så man kan få en, han speeder igång sig själv och det känns som att gud, nu kommer allting här explodera. Snart kommer någon skrika mackfitta och slå någon och det kommer vara liksom en bra historia för podden och så vidare. Men eftersom jag nu har gått olika kurser så blir det inte lika roligt material för podden. Men vi tog en promenad och sen så började vi prata om att fläta håret. Och då flätade han mitt hår sen. Jag vill ha upp en bild på det på Instagram. Men det är inte det jag vill berätta, utan det jag vill berätta var att då kommer jag att tänka på det här med kulturell appropriering. Alltså att jag nu hade liksom ofrivilligt kulturellt approprierat någon slags afrokultur, som jag går runt med någon typ av dreadsliknande små flätor i hela håret just nu.
Har du dem fortfarande?
Ja, jag har ju bara gått och lagt mig. Alltså vi kom ju hit så sent och jag vågar inte ta ut dem riktigt, för mannen tycker att det är typ det coolaste han har sett. Så att det känns som att jag måste typ
Ja, då är det också extra starkt om det coolaste han har sett är någonting han har gjort själv.
Ja, så att det blir som att han har ära vare gud i höjden, det här har gjort i slöjden, och sen så tar pappa det och slår sönder det liksom lite grann. Men det jag vill säga i alla fall med det här med kulturell appropriering, det är att, för jag kom osäkert att tänka på lyckra män nu när du berättar det här. Alltså med, du vet, man pratar ju lite hånfullt om de här männen som krisar och sätter på sig lyckra kläder och börjar cykla och springa och allt vad de gör. Men då har du lagt märke...
Det gör man väl inte? Det är väl allas stora förebilder.
Så är det. Men det är ju en sån här, alltså tjejer, krönikörer...
Det är väl det vanligaste runkmaterialet som finns.
Tjejer i 30-årsåldern som skriver krönikor, det är ju deras liksom go-to. Att de liksom, ja. Men nu har du märkt att de har liksom kulturellt börjat appropriera det här en mass. Alltså det är ju en invasion av lyckrakläder på just tjejer i typ 25-35 års åldern. Alltså, det är cykelbyxor glansiga överallt hela tiden.
Och sånt där. Och ja, precis, såna här korta tights, alltså det som kallades förut, det kanske inte heter så länge, men det hette cykelbyxor förut.
Ja. Det är ju som
att... Och gärna till kavaj.
Ja.
Alltså att, ja, precis, det har jag sett.
Så att det här, jag tycker att det är förjävligt. Alltså, ni tar våra tjejer, ni tar våra jobb, ni tar våra kläder. Åk hem.
Ja, men vadå, du identifierar dig som en lycklig man nu.
Hur ska jag inte kunna göra det? Alltså, jag menar, man, det är ju så här, det är ju som att vara typ, alltså en svart person, fast man har gått på typ Harvard, och man är läkare, och man är så här, och sen så ställer man sig typ i New York, så kommer man ändå komma fram med polis och hota en, för att man är alltid en svart man.
Ja,
alltså jag kan ju säga hur mycket som helst att jag inte är en lycklig man, men de facto, jag springer när jag inte har ont vid olika kroppsdelar, så springer jag flera gånger i veckan, och då blir man ju, oavsett vare sig man vill eller inte en lycklig man. Så att jag har ett meddelande till alla dessa tjejer. Skaffa er ett liv. Gör något vettigt av det.
Verkligen.
Förlåt.
Håll inte på att parasitera på oss. Nej men, jo. Alltså, nu har jag på att försöka berätta två saker samtidigt.
Ja, jag vet. Så slänger jag in det här också. Det är ju riktigt semesteravsnitt
här. Ja, jättesvårt. Ja, absolut. Nej men, ja, innan jag då berättar att jag kan föra mig åren nu, så ska jag kort berätta det som jag var på väg till. Och det var att i morse, så nu när jag kom till Stockholm, så skulle jag gå upp min bana trogen 7.30 och så skulle jag hinna springa en och en halv timme innan vi ska göra det här och spela in springsnyggt sen också. Men så vaknade jag istället 9.46.
Jaha.
Alltså 14 minuter innan vi skulle podda. Så jag har inte sprungit någonting. Så att idag förlorade jag liksom den här kampen.
Och jag ställde klockan på 9.40. Men jag och min sida vaknade vid 7:30. Men lyckades...
Gick du ut och sprang?
Nej, jag lyckades somna om efter en 40 minuter. Men det var som att då hade jag ju kunnat gå ut och springa då.
Men för dig är det lite mer som ett exklusivt spännande event när du springer.
Ja, men jag har, nu har jag ont.
Händer ibland och sen så...
Nu har jag ont i en ljumske. Så att nu kan jag,
alltså,
det är bara flyttas runt i min smärtorna flyttas runt.
Så att du inte ens kan springa eller?
Ja, just nu så kan jag inte riktigt springa. Nu kommer Li in här. Det är mycket som händer här.
Jävla parat. Vad vill hon då?
Mannens medicin, den är i kassen, den här nätkassen som står inne på lilla toaletten. Ja, men det var ju kongenialt med podden på något vis ändå.
Ja, ja, precis, verkligen. Nej, men det som har hänt då sen vi var där med Grandpa, det är ju att jag har blivit en person som i och för sig inte har varit i Åre, men som jag tror skulle kunna... Jo, det har jag ju varit. Jag var där för 2 år sedan och sprang Kia fjällmaraton. Det var ju verkligen Åre-aktigt, liksom, att jag sprang ett bergsultramaraton där och besteg, vad är det, 2 toppar man bestiger där.
Med Joanna Svika, och, som ju faktiskt är både en lyckra man och en sån som jag kan tänka mig har cykelbyxor till kavaj.
Det har jag sett, absolut, verkligen.
Så att hon kombinerar de där två grejerna.
Ja, ja, och hon har snabba solglasögon, ibland även till liksom kavaj.
Ja.
Verkligen. Precis.
Men det måste ändå vara godkänt.
Vilket? Att ta det?
Ja, men alltså att appropriera någonting som man faktiskt är. Alltså om man då liksom...
Ja. Ja.
Det kanske är så att alla de här tjejerna som man ser med kavaj och cykelbyxor är egentligen långdistanslöpare eller liksom tempocyklister. Som...
Ja, fast problemet är att de har ju inte de här cykelbyxorna, har de absolut inte när de cyklar, för då har de ju så kallade bibs, alltså hängselbyxor med förstärkt gren.
Ja.
Så där, det faller på det. Men det man kan säga där med lyckra män och sådär, det är ju att du till viss del, och men framförallt jag, har ju insett nu att, och lärt känna en stor grupp av kvinnliga lyckra personer. Alltså det finns ju faktiskt det finns ju väldigt många som klär sig i lyckra och är ute och cyklar 12 mil på morgonen och sånt där. Ja. Alltså Susanne Stenman som lyssnar på podden, som var med på ett poddevent som vi hade på Berns en gång i tiden. Nej, inte på Berns, utan på något annat ställe.
Vi var på Pub, men det heter inte Pub längre. Det heter Haymarket, heter det inte heller. Skitsamma.
Ja, så att det vet man ju inte när man inte är inne i det här, men det finns ju otroligt många kvinnor som håller på med de här grejerna.
Ja, men det här är väl, som då... Det är väl som all sån där, alltså om vi återigen tar den här lite trötta jämförelsen med svarta personer, så är det ju som att alla svarta inte är samma sak. Förstår vad jag menar? Jag tänker att när man säger lyckra man, det man ser framför sig är väl de här som cyklar och som är gärna lite lönniga. Alltså förstår vad jag menar? Som bara cyklar fort och har dyra
kläder. De som hänger i Hellas, alltså i Nackareservatet.
Ja. Jag tycker vi som är the real deal kan ju också lite föraktfullt se ner på lyckra männen.
Hur är du the real deal om du inte ska springa för ont i ljumsken?
Ja, men det är väl verkligen real att man är skadad. Alltså mer real än så är det väl inte.
Nej, det är jävligt real. Ja. Men egentligen så är väl lycra, men det är väl folk som håller på att cykla?
Jag tror det.
Alltså som har de tajta kläderna i lycra.
Jag tror det. Men det är ändå någonting av att man blir 40 typ ish och så här skaffa sig en hobby som tar jättelång tid och som gör att man typ blir uppslukad av någonting. Jag tror väl att det är väl liksom...
Jag fattar. Om man ska vara mer liksom bokstavstrogen så var ju jag en ganska egentligen sällsynt lyckraman i Åre. För att det var Åre Bike Festival när vi åkte dit. Det var därför vi åkte dit. Och det var ju bara helt otroligt att jag fick med min familj på en cykelfestival. Men det var ju en cykelfestival för stigcykling och downhill. Och då har man ju ofta liksom alltså vida långa shorts. Eller långa byxor. Och så har man långärmade, löst sittande tröjor, förvisso är lyckra, men det är en helt annan estetik. Mm. Och när jag var ute på morgonen där och cyklade upprepade gånger upp för Copperhill backen som är helt brutal. Alltså jag har aldrig varit med om det, för det finns inte så många i Sverige. Det är 4 kilometer asfaltsväg rakt upp. Alltså kontinuerlig backe, 4 kilometer.
Men hade du med dig din cykel eller hade du lånat någonting
där? Ja, både och. Jag hade med mig min landsvägscykel. Så att på morgonen så körde jag, när jag inte sprang så cyklade jag min landsvägscykel. Men på dagarna så hade jag en cykel som jag lånade som var en stigcykel.
Ja.
Men alltså man är inte så bland så här stigcyklarna på Åre Bike Festival och de som gör tricks och sånt, så är man ju inte så jätteväl sedd med sin landsvägscykel, så den låtsades jag ju inte om senare på dagen. Men jag känner mig ändå då så här bekväm. Vi åkte då till Björnen där det finns numera, jag vet inte hur länge det har funnits, Åre Bike Park, där det finns massa olika leder och stigar och också en sån här pump track och lite så här flow trails och så.
Nu är det och, ord du slänger med som jag inte har en aning om vad det betyder, men
nej, men pump track då, det är så här en bana med gupp, så man trampar in i den och sen så pumpar man sig ner för guppen igenom, så man inte behöver trampa. Ja, precis. Ja, precis. Och sen, alltså man trots att det inte är nedförsbacke så kan man då pumpa sig igenom, om du förstår, istället för att trampa sig.
Ja, jag fattar. Mm.
Och sen så fanns det också lite sådana typ som, men också lite, jag vet inte om det kallas då, jag tror det kallas då flow trails, som är samma sak fast det är lite mer utför, men sköna gupp där man också kan pumpa eller hoppa. Och sen också vanliga stigar som är liksom, det är som maskingrävda stigar där det är som att vara ute på vandring fast man är ute med sin cykel.
Just det.
Och också klassiska grusvägar då där man åker skidor på vintern. Alltså till utflyktsmål, till någon våffelstuga fast nu cyklar eller vandrar.
Min förstår syster du? Var ju på en sån resa.
Jag vet, Sara pratade mycket om det innan vi skulle åka.
Vet du vem hon åkte, vet du vem som åkte på samma resa som hon? Alltså vem som var samma grupp? De var liksom som, det var någon gruppresa.
Nej, vet jag inte.
Det måste ju vara lyckramännens lyckraman då. Eller det visste jag inte innan, men Jan Björklund.
Ja, men det vet jag ju. Ja, absolut. Mm. Ja. Men jag vill vända mig mot att du kallar det lyckraman, för de körde ju downhill och det är egentligen så långt ifrån lyckraman som man kan komma, skulle jag vilja påstå. Ja. Alltså det är typ andra änden. Alltså aldrig mötas de två, kan man säga.
Nej. Vi säger
sen
så.
Sen kan ju han vara lyckraman i smyg, men det är ju ingenting som han skulle liksom skylta med på en sån resa då.
Nej, just det. Men jag är väl som Leonardo DiCaprio i... Vad heter den?
Alltså det är ungefär som att jämföra snowboardåkare med längdskidåkare. Eller det, ja, det är exakt samma sak.
Ja, men det, jag känner
den ena
som...
kategorin så här, gillar, alltså är typ så här fjällvärldens raggare, fast som gillar att kanske röka gräs och festa och hitta på upptåg och åka omkring i kundvagnar på natten. Och den andra sorten äter gröt och går upp klockan 6. Alltså du hör det olikt.
Jo, men jag är väl som en sån här slavplantageägare på...
Nej, de är samma sak allihopa.
Ja, precis. Att det är så här att liksom Bob Marley och Martin Luther King, ja, men det är väl samma grej typ. Alltså så. förstår du?
Ja, men det här är svårt att... Ja, här är svårt att se liksom att överhuvudtaget ska vara samma kategori. Alltså det blir för att de då är, för att de söker sig till en frisk fjällmiljö då egentligen, eller?
Ja.
För det är också olika ålder, ja i och för sig. Det är klart att det finns downhill-cyklister som är Jan Björklunds ålder, men den bärs ju upp den här downhill-kulturen ändå av så här, kvinnor och män i de yngre 20-årsåldern skulle jag säga.
Mm.
Du måste se dem för att förstå dem. Ja. Men där i Årebjörnen då, där vi hängde och fick låna cyklar, där var det ju alltså barnfamiljerna. Men barnfamiljer som var annorlunda än vi, för att alla hade ju så här, du vet, jättestora bilar med så här otroligt lyxösa cykelställ där det stod så här 500 cyklar ungefär på.
Mm.
Det var första gången jag kände att jag stack ut. Jag har ju ett cykelställ där man får plats med två cyklar.
Ja, just det.
Bara. Som inte alls är lyxösa.
Men berättade du då om våran resa till Spanien när vi åkte med den där nya Volvo-bilen när vi hade liksom de där, det där cykelstället, kommer du ihåg det, när vi var fotomodeller med att du har liksom,
ja,
stått bredvid.
Ja, vi hade
bredvid
ett sånt cykelställ. Ja,
att, du, att du har en gång haft ett sånt cykelställ om bara för en dag. Sa du det till någon?
Nej, jag är inte säker på att det skulle smälla så högt.
Nej.
Men du förstår att jag kände då att här är en liten antydan till kulturkrock, eftersom jag är mer landsvägscyklist och inte har en sån här cykelhållare. Men jag kände ändå så här, ja, men så här, jag fick inte någon själv. Jag kan liksom numera, till skillnad från för några år sedan, föra mig året oavsett tid på året liksom.
Mm.
Däremot så insåg jag, alltså mina barn, nu har jag ju fostrat dem till goda friluftspersoner och skidåkare.
Ja.
Det där med cykling var någonting helt nytt. Nu satte vi dem på cyklar och herregud vilken kakafoni av gnäll som omedelbart inleddes. Av liksom ingen anledning alls.
Nej.
Det var för varmt.
Ja.
Det var för svårt att växla.
Ja.
Det var för mycket insekter när vi stod stilla. Det var, alltså, allting var fel.
Men om de är vana vid fjällen, att det är lagom temperatur och man har sina skidkläder på sig och man liksom åker upp, ja, i en lift och det är inte någon mygg, så förstår jag ju att det kan bli lite jobbigt för dem, att det helt plötsligt ska vara något helt annat.
Ja, det här var något annat. Mm. Och vi åkte till en jättefin liten fjällsjö som hette Frö och Kärn.
Mm.
Och först var de jättepeppade när de skulle bada där. Men sen så förklarade jag för dem att ja, snart har vi lite uppförsbacke.
Mm-hmm.
Ja, vad då då? Jo, men vi åkte ju nedförsbacke nu, vi ska tillbaka. Mm. Ja, det blev de skitsura. Det var som att de ville döda mig då när jag hade avslöjat den chockerande faktan. Alltså det kunde de fan inte riktigt ta. Det var som att jag var elak, ja, för att det skulle bli uppförsbacke, det som hade varit en trevlig nedförsbacke.
Mm.
Och att de typ så här nästan var, men vad fan, varför sa du ingenting? Varför behövde vi åka den där nedförsbacken då, som var så inbjudande, om det skulle bli en uppförsbacke sen, en jävla idiot?
Ja, just det. Men det där är ju svårt med just cykelturer, om i vilken ände man ska börja. För börjar man med uppförsbacke, då är ju risken att man inte får med dem alls.
Nej.
För att det blir för jobbigt från början och det blir liksom för mycket tröskel att ta sig över. Men börjar man med nedförsbacken, ja, alltså... Mm. Ja, det där är ju, det är svårt hur man ska lägga upp det där alltså.
Mm. Alltså där satt vi på en bänk nybadade vid en sån här fantastisk fjällsjö, och ovanför sjön så såg man snötyngda, snöklädda Åreskutan torna upp sig i all sin mäktighet. Och visst fanns det några insekter, men ändå liksom färre än när jag klipper gräsmattan på Länsö. Och det var ungefär så fint som man någonsin kan tänka sig. Vi hade hittat den här fina grusvägen som man kunde fortsätta på till Frö och Gruva och äta våfflor och sånt där. Men de satt bara och klagade. Och jag såg liksom i Saras ögonvrå att hon klagade lika mycket som dem, fast inombords istället för utombords liksom.
Men den här resan då, alltså kom den som en överraskning för alla? För det känns ju ändå så här, åka och cykla i Åre känns ju ändå som en grej som man liksom, tänker jag, alltså det kan inte komma som en överraskning för folk att ni är i Åre och cyklar, förstår jag menar? Eller hade du bara, hur hade du sålt in det här?
Nej, men som, nu ska vi till Åre Bike Festival. Och de gillar ju cykla, hela min familj.
Ja,
alla gör ju det.
Ja.
Men ja, det här var något nytt på något vis. Lite faktiskt oklart varför.
Mm.
Och Iris då, hon hade ju svettats jättemycket först på vägen till den här kärnan. Och sen så frös hon och sen svettades. Det var mycket liksom.
Ja.
Det inbjöd till många, många chanser till gnäll helt enkelt.
Men var det för att hon hade så här vida, konstiga downhillkläder och inte smarta funktionsmaterial som andas?
Hon hade faktiskt funktionsmaterial som andades.
Okay.
Men så cyklade vi lite till. Jag tyckte ändå att det var här. Alltså, om man liksom kunde sortera ut allt det här gnället, så var det ju en väldigt mysig och naturskön cykeltur. Men det blev ganska kort. Vi käkade lunch där och sen så åkte vi och bastade och badade och sånt där. Och sen så gjorde vi ett nytt försök. Eller nej, just det förresten. Vi skulle pröva en till grej. För där, precis där vi hade hyrt cyklarna, mm. där fanns det ju en liten, det hette typ Skills Park eller någonting. Alltså en liten bana där man åkte över olika hinder och sådär.
Okej, okay. Alltså lite som Snowboard Park eller sådär. Alltså de här parkerna, ja, precis. Som finns. Fun Park eller vad det kallas för.
Och det tänkte då Iris att det måste jag pröva. Mm-hmm. Och den såg inte så svår ut. Det var liksom små barn, alltså det var barn i alla åldrar, men det fanns barn som var så små så de körde med springcyklar.
Okej. Okay.
och då körde Sara och Iris, ja. Och de kom tillbaka och var liksom väldigt upprörda och uppskrapade. De hade ramlat flera gånger och sådär.
Ja, och det var också ditt fel, antar jag.
Ja, ja, självklart var det det.
Ja.
De hade ramlat dels för att Iris hade bromsat för hastigt och sen för att hindren var svåra och sådär.
Mm.
Så vi åkte hem och bastade och badade. Och det var ju helt underbart. Och sen nästa dag så körde vi igen. Och
får jag fråga en sak? Lyckades du sälja in den här otroliga bastutekniken, eller gjorde du lite grann som du brukar, att du liksom, för ett problem som du har ibland när du ska sälja in saker, det är ju att du målar upp det som så underbart så att då blir folk besvikna, att, eller liksom det här med att gå ner i det här kalla vattnet och den här runda som du beskrev inledningsvis i showen, eller fick du med liksom barnen på den turen också och Sara?
Nej, jag fick med dem och de tyckte det var otroligt och dessutom.
Men hur
så...
sålde du in det då? Gjorde du liksom, nu ska vi göra någonting som, alltså det är inget speciellt, eller gjorde du sådär som du kan göra när du målar upp?
Nej, jag sa att det var det bästa bastuvändan jag gjort någonsin.
Det var en fansning, men det gick hem
alltså. Men de blev nyfikna på. Okay. Ja, men sen dessutom så hade hotellet satt upp två olika bastuvändor där man skulle göra, alltså där man ska ta polerna och bastuerna i en viss ordning och smörja sig med olika produkter.
Just det.
Och då ville barnet att jag skulle köpa dem. Så att då hade vi olika produkter. Så att man liksom först ska basta, sen ska man ha en ansiktsscrub.
Just det.
Och sen ska man bada och sen ska man ha någon ansiktsmask. Och sen ska man smörja in sig med liniment och du vet så här. Så vi gjorde sådana grejer också. Som med
har de ändå, jag har ju så mycket egna produkter som jag berättade för något avsnitt sen. Alltså har de en sån motsvarande raststuga som man har där man får liksom använda sina egna produkter, eller liksom gick du att använda dem?
Just det, ballabod för hudvårdsprodukter.
Medhavd massäck äts inte här, eller typ medhavd hudvård får man göra i angränsat utrymme.
Det hade du nog kunnat komma undan med faktiskt, tror jag.
Skönt.
Nej, men så barnet tyckte skitmycket om det. Nästa dag så skulle vi åka tillbaka till björnen då och cykla, och det var med viss nervositet, men nu skulle vi pröva den här pump tracken, den här där man inte behöver trampa utan pumpar sig igenom.
Just det.
Och Rut vågade inte det här, Iris vågade efter att ha liksom kämpat med sig själv en stund med sitt huvud liksom hoppa in i den, och Sara vågade efter ytterligare lite tids inre kamp.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Och det som är då lite jobbigt när man har kämpat med sig själv så länge mentalt för att våga det här ganska liksom respektingivande, det är ju att det är fullt av, alltså den vanligaste personen i den där, det är ju en kille i 12-årsåldern såklart.
Ja.
Men det finns ju också vuxna och så.
Jan Björklund.
Ja, Jan Björklund säkert. Men sen så finns det ju också de här, det finns ju också de här tvååringarna med sin springcykel.
Just det, de är överallt.
Som klarar skitbra liksom. Ja. Och som kanske ramlar, men då hoppar de upp igen. För det var att de ramlade, det blir, alltså, de är inte ledsna över det, utan kanske mer lite irriterade över att de avbröt sitt fina flow.
Ja.
Alltså de där barn, det är helt stört. Det fanns också någon dag, alltså första dagen när vi körde någon led och upp på någon backe och barnen sa, fan det här orkar inte, det är för liksom jobbigt att trampa. Då kom det liksom så här, tvååringar, och det var inte med springcyklar utan med riktiga cyklar, som de cyklar skitfort och som har, de har skydd och så här downhill-hjälm och bara drar iväg, ja, drar om oss i en uppförsbacke.
Ja.
Alltså man undrar så här, vilka i helvete är de här barnen? Vad är de gjorda av och vilka är deras föräldrar? Liksom?
Men bor inte, alltså växer inte de i skogen som svampar? Att de liksom...
Ja, men det kanske de gör. Mm. Alltså man vill ju ha en tvååring som trampar på fort så in i helvete. Och det var också som att de här barnen var så här helt alltså rastlösa, för de ville cykla liksom hela det här ledsystemet. De ville hinna det. Två år gamla så är de liksom så här helt rastlösa för att de vill hinna med så mycket som möjligt.
Just
och
det.
Suga in hela jäkla året i sitt system. Som tvååringar så är de så här, ja, jag vill hinna liksom 100 varv i pumptracken, men sen så måste jag ut och cykla både de gröna, blå och de röda lederna.
Ja.
Och om de är två år och cyklar så där, när lärde de sig cykla då? Mm. Alltså var de ett halvår gamla? Alltså det är lite svårt för mig att få ihop. Och det var ju också väldigt lockande såklart. Det är ju extremt dåligt föräldraskapen att peka på de här typ tvååringarna och så här, titta, de där cyklar fort som fan i uppförsbacken som du tycker är jobbig.
Men det gjorde du.
Det är dåligt föräldraskap. Och det gjorde jag såklart också. Ja, självklart.
Men det är ingenting vi som pappapodd står bakom. Alltså det är inget betyg. Nej.
Nej, ja, verkligen.
Det är inte någonting.
Men det som hände sen i alla fall, det var att det var ganska vackert. Resten av cyklingen sen. För att jag och Iris körde den här skills-grejen, de här hindren, och liksom vi vågade mer och mer som familj, och vi hittade grejer som var så här så kul så att man ville göra det massa olika gånger. Och vi, även om vi kanske inte var så himla duktiga och proffsiga, även om vi inte såg ut som de här flinka tvååringarna, så var vi en familj som njöt av cykling tillsammans. Mm. Och det var superhärligt. Och vi njöt av vår bike festival. Men jag kan känna lite så att jag har misslyckats. Att jag fattade inte. I poddens begynnelsen så borde ju någon lyssnare hört av sig och sagt så här, en viktig kunskap med barn, det är att de cyklar. Då hade jag sagt, ja men absolut, de har springcykel och jag ska försöka lära dem att cykla. De lärde sig att cykla någon gång i 4-årsåldern. Då skulle lyssnaren sagt, nej det räcker inte, det är inte det handlar om, utan de ska cykla liksom jättesvåra olika banor och pump tracks och göra tricks på cyklar och downhillhjälmar och kasta sig ut för stup på ett dödsföraktande sätt och sådär, när de är två.
Just det.
Och då hade jag ju kunnat träna barnen på det.
Ja.
Men nu har jag inte gjort det, då känns det som att jag är lite grann misslyckad som förälder.
Ja.
Jag har inte gett dem den här typen av cykling förrän de är 8 och snart 11 år.
Nej,
och jag tror det är sånt som gör att man kan ringa SOS och sånt där. Alltså, det är någonting som känns som att i buffén eller smörgåsbordet som man ska erbjuda sina barn, så är ju det en viktig sak.
Jag kan säga as we speak just nu så har jag ett samtal, jag sitter med SOS på andra linjen i en sån här väntkö för att jag ska orosanmäla er.
Ja, jag tycker det är jättetråkigt, ja. Men jag förstår ju såklart.
Jag kommer ju såklart också orosanmäla mig själv. Alltså självanmälan, att jag inte har tagit tag i det,
ja,
tidigare. Men det här är ju en intressant grej med saker som... det är ju egentligen värt ett helt, nästan som ett helt eget avsnitt på något sätt. Alltså saker som man lär sig för sent. Alltså med,
ja.
Som, det finns ju en sån grej som är... som slog mig häromdagen när jag pratade. Jag har ju en annan podcast också, precis som du. Jag vill ju vara lika cool som du. Och då hade David där, som jag gör den podden med, hans ena son hade tappat bort någon giraffsnuttis. Och de är ju några år yngre än Jojo. Alltså inte vet jag, 3-4 års åldern sådär. Och då slog det ju mig att en sån där grej som man borde ha vetat från början. För jag sa ju så här, att man ska ha flera snuttisar liksom. Men då sa han att det accepterades inte så att säga om det kommer en ny snuttis. Och då, det är ju en sån här grej som man kommer på för sent. Alltså egentligen så, för med Manne var det ju så att han fick ju någon sån där, de här som, snuttisarna som har någon slags nos och det är en liten filt som finns på alla såna här Babyland motsvarande butiker och leksaksaffärer. Det var väl någon blandning mellan elefant och typ noshörning eller någonting sånt. Och den förstördes ju på olika sätt.
Och det var ju också ett helvete att försöka ersätta den med en likadan. För att han förstod ju att det här är inte samma, så att säga. Men det man ska göra, alltså ett tips, det är ju precis när man, samtidigt som man tränar dem i cykling när de är typ nykläckta, det är också att om man, att man köper en snuttis, då ska man också köpa liksom, jag inte vet jag, 5 stycken likadana som man alternerar emellan hela tiden. Så att det liksom, barnet i fråga inte fattar om en försvinner liksom. Alltså då är det bara en annan som är i rotation, så att säga, så att det inte blir liksom en ny doft eller nytt någonting liksom. För jag hade ju otroliga trauman. Det är ju så här, bland mina tidigaste minnen är ju att jag hade ju en liten gris som, och det här minns jag faktiskt, alltså jag kan inte ha varit mer än 3-4 år, alltså, som tappades bort på någon buss när jag var med min mormor och mamma på någon utflykt. Jag minns vagt, alltså med, kan man ha varit på Djurgården eller någonting sånt. Och alltså det där sitter ju kvar som liksom ett sår igen. Och det hade ju också kunnat undanhjälpas om det hade funnits liksom fler sådana där grisar i omlopp som jag inte hade en aning om, utan jag trodde att det bara fanns en, men likt Fantomen så liksom, när en dör så bara återuppstår en ny.
Ja, men okej, så att när barnet, alltså det måste ju, man kan ju inte bara chans, man kan inte gå och köpa en snutte och sen och köpa 100 av den på en gång, utan det måste väl vara att så fort barnet har liksom gjort sitt val,
ja,
någonting har blivit barnets, ja, föremål, då när man fortfarande vet var butiken finns och sådär, då går man och köper 100 stycken, och då kanske man liksom inte ska välja Harrods.
Nej.
Utan någon Olens. Nej. City.
Och sen,
där man kan köpa.
Och sen är det ju, menar, Jojo har ju aldrig anknytit till någon speciell grej. Alltså han kan ju ha, han kan ha lite vad som helst. Han har däremot börjat med en ny grej, alltså nu, som känns väldigt bebisaktig. Alltså att han sitter och suger på, vi har ju vi har ett, en sån här pragmatisk grej som blev att vi, barnen drog alltid fram täcken från våra sängar, sina sängar eller våran säng, och hade i soffan. Så till slut så gjorde vi så här, men nu skaffar vi ett, liksom ett ordentligt täcke med liksom påslakan som vi har, som ligger bredvid soffan, som de kan använda, så att de slipper hålla på och släpa täcken över hela lägenheten. Och det här sitter han med och liksom stoppar in, alltså större delen av det täcket känns det som, i sin lilla mun och liksom suger och biter på. Och det här, det är ju, det känns ju lite bebisaktigt på något sätt, som att han håller på att gå i barndom. Jag vet inte om det är någonting med tänderna nu när de, han har inte tappat något tänder ännu. Jag vet inte om det är någonting som håller på att hända eller något, men han suger och biter i olika tygstycken hela tiden. Jag vet inte vad jag ville
jag
säga.
Jag såg också på Insta story att han hade en sån här pipmugg.
Ja, men det har han, alltså det är ju, det är ju hans.
Först så kändes det väldigt barnsligt att han sög en pipmugg, men sen så hällde han vatten på folk på barnen, och det kändes mer som ett liksom tonårssträck.
Ja, men Jojo har ju,
eller som ett pojksträck.
Han har att han vill ha vatten i en flaska med is, och det har han ju haft sen han liksom kunde börja prata i stort sett. Och då vill han ju ha en pipmugg med vatten och is. Som han kan sitta, men det är väl något, det är väl något jävla oral fasgrej att han gillar att sitta och suga på saker. Men där vill han, i den vill han ju också ha, när vi har fredag och sådär, då vill han ju ha cola med is i den. Och han vill ju ha O'boy i den också, när det liksom är,
jävlar, han älskar den där.
Ja, och då, men
köp 100 stycken.
Ja, vi har många. Men O'boy-grejen är jävligt rolig, för att han vill ju ha O'boy till frukosten, men grejen är att han suger alltid i sig O'boyen först, vilket är väldigt vanligt förekommande problem, och sen så orkar han liksom inte frukosten, för att han får i sig liksom all mjölk och O'boy-sockerblandning, och det liksom fylls, magen fylls upp, och så äter han liksom ingen skinkmacka exempelvis. Så att då har jag gjort så att jag alltid gör att, ja, men om du äter upp mackan så kommer det liksom trollas fram från ingenstans en O'boy grej, en O'boy flaska och då är det alltid, det här är jävligt roligt alltså, fan vad jag älskar barn alltså, jag gör verkligen det. Men då gör jag den här mackan och sen så gör jag O'boyen samtidigt, och eftersom han fortfarande är så pass liten så att han liksom inte alltid fattar allting, så då kan jag förvilla honom. Och så gömmer jag den där på något ställe där han inte ser, som ändå är anslutning till bordet. Och sen så, så när han har ätit upp mackan, så liksom säger jag simsalabim, trolleri, trollera, och så kolla under din stol eller någonting, eller kolla bakom den där tidningen, och så står det liksom en O'boy-mugg där, och så tror han liksom att jag har trollat fram den. Det är otroligt roligt. Och så skrattar han.
Ja, det där är härligt. På sistone så har vi pratat med Rut om olika grejer som jag, alltså om hennes barndoms, tidiga barndomsminnen, och mycket handlar om saker som Sara och jag har trollat för henne.
Ja.
Och att vi, alltså det blir så starkt eftersom hon trodde att vi gjorde det på riktigt och fortfarande inte kan förstå hur det gick till vissa av de här sakerna vi gjorde.
Men har du förklarat hur det går till eller har du behållit?
Nej, det kommer jag aldrig göra. Ja. Nej. Och Iris vet några av de här. Jag har sagt att du får absolut inte säga till Rut, för hon måste kunna få behålla det här fantastiska känslan. Men jag ska säga apropå då saker som man lär sig som förälder, olika föräldraknep, som att köpa många med snutte, så har Sara verkligen imponerat stort på mig nu i år, för att det var någon kväll som Iris var liksom full out tonåring som man kan vara. Jag minns den här känslan från själv när jag började träda in i tonåren, att man kunde känna liksom en väldigt stark ovilja mot världen i allmänhet, men liksom familjen i synnerhet, att man tyckte att de var ganska så här vämjeliga och motbjudande.
Ja.
Och så har hon känt ganska mycket. Det var någon kväll som vi skulle gå och äta, och vi hade liksom pratat om att vi kanske skulle gå förbi Max, men så kom vi på att det är tråkigt, så vi går till Versens. Du vet, där vi åt på den här Tällstensrestaurangen.
Just det.
Dit skulle vi gå, och hon hade bespetsat sig på Max och hon var skitförbannad. Och sen så när liksom hon insåg att det slaget var förlorat, så det fanns pizzor på Versens, och då ville hon bara ha med tonfisk. Mm. Och då, det var nästan som att hon sökte någonting som hon inte skulle kunna få.
Mm.
Så att hon kunde vara sur över att hon inte skulle få tonfisk på pizza.
För det fanns inte tonfiskpizza liksom, eller? Det var det som
nej,
var.
Nej. Hon satt på den här restaurangen och såg ut som verkligen 7 svåra år. Och det blir så här att man kan försöka ignorera eller liksom avleda eller bli bara heligt förbannad och bara, nu skärper du till dig, din jävla bortskämd ungjävel, ungefär.
Mm.
Och det är inte säkert att någon av de här metoderna är särskilt framgångsrik.
Nej.
Men Sara från absolut ingenstans sa bara så här: Iris, om du får ett ostron, blir du glad då? Och Iris hade suttit och surat liksom en timme och bara sprack upp en mungipa vid varje örsnibb.
Mm.
Och sen så fick hon 2 ostron, och sen så var hon liksom världens gladaste.
Och det måste ju tagit emot för dig, för det här vet väl du med din borgerliga uppfostran, för jag har precis lärt mig av Varje söker sin podd att ostron på sommaren ska man inte äta, för det är tydligen, då är de äckliga.
Uh-huh. Ja, men de var jättegoda. Uh-huh. Så jag vet inte om den regeln gäller. Det fanns ju det här skaldjurs, vissa skaldjursmånader, alltså det är när vattnet är kallt helt enkelt.
Ja.
Men
det var ingenting du tog upp då, alltså när Sara började prata om att du liksom
vad fan
hade...
gör det, är inte skaldjursmånad.
Ja.
Nej, det gjorde jag verkligen inte. Nej. Utan jag var sjukt imponerad, för jag hade aldrig kommit på det själv eller ens kommit på tanken. Det kändes liksom inte som ostronläge alls när vi skulle käka pizza på Versens.
Men då blev hon nöjd i alla fall,
och det funkade. Ja, jättenöjd.
Kul.
Så det kan också vara en grej att ta med sig i sommaren.
Apropå sommaren. I början av den här sommaren så var jag lite orolig. Trots, alltså, vi har ju pratat i podden om det här med schemaläggning och sådär. Men jag var ändå lite orolig över vad mannen skulle göra. För det blir ju några dagar och döveckor liksom. Ändå, trots allt. Där man tänker att så här, ja, men ska han sitta hemma eller ska han gå ut och driva eller vad ska han göra? För sommarlovet är ju långt liksom. Yeah.
Mm.
Det är ju längre än vad man kan tro och ana.
10 veckor typ.
Ja, det är det. Men det visade sig i alla fall att jag inte hade behövt oroa mig överhuvudtaget, för att man är ju, spelar ju fotboll i Fockfarsta, eller alltså Fockfarsta, det här börjar bli mer och mer pinsamt för dem, för att alla säger ju Fackfarsta.
Men heter de Fockfarsta?
Nej, men de heter ju FOC. Det är ju liksom någon sån här fotboll och det är väl någon gammal förkortning, jag vet inte om det är fotboll och curling, inte vet jag. Alltså det är någonting.
Det var inte så genomtänkt.
Nej, då back in the day, men det här var ju, den skapades ju liksom innan, det var på den tiden när Sverige var mer tyskanstruket. Så att då var det mer fogsvans. Mm. Vad är det? Fock, alltså räv liksom, mer kanske räv. Folk associerar till räv. Det skulle man ju kunna göra även på engelska eftersom det är samma ord, fock. Skitsamma. Då så har nu Geir Staxet, som jag tycker är en man som han är värd att nämnas.
Jag älskar honom. Jag har ju nämnt ganska mycket förut hans podd
Krull och kriminell, ja.
Ja, mm. den är ju en otrolig podd.
Den kan vi nämna igen. Den är ju bakom sån här betalvägg nu för tiden på någon av de här
podden. Ja, det är därför jag inte lyssnar på den.
Ja,
men betala, för all del.
Ja, gör det. Det är värt det. Det är ju en jättebra podd när de då... alltså den går ju ut på att de intervjuar... alltså det är väl framförallt för detta kriminella, eller är det även fortfarande verksamma? Nej, det är väl för detta.
Alltså det är bäst för detta, men det är ju en del som
lite
är
vakt,
alltså. Säger sig vara för detta, ja. Fast man märker att de fortfarande är jävligt nöjda när de berättar att de har 25 miljoner nedgrävda och kanske så här fyller på den där skatten ibland lite grann.
Man får i alla fall berättelser från den andra sidan ur lejonets mun, så att säga. Och det är Bobo Krull som intervjuar. Och Geir har i alla fall varit mannens fotbollstränare.
Förlåt, jag ska bara säga kort. Fock, jag kollade upp det nu. Det finns inte på tyska. När jag sökte på det på tyska så var det Factory Outlet Center är Fock på tyska. Mm. Däremot finns det på rumänska och betyder brand.
Ja, men det som är grejen att jag tog att det var räv, det är ju för att fogsvans är ju en sån här felöversättning ju från tyskan. Där är ju alltså, för egentligen ska det ju vara rävsvans, alltså att en såg ser ut som en rävsvans, och sen har man översatt det till fogsvans och så blir det bara helt obegripligt. För egentligen borde det heta rävsvans. Ja.
Sånt gillar man ju.
Vad sa du?
Sånt gillar man ju.
Ja, sånt gillar man ju. Ja, precis. Ja, men i alla fall, Geir, det här är lite grann hyllas den som hyllas bör, för nu har han blivit ordförande i nu får alla liksom ha koll, ursäkta mig för exakt vad han är, men jag tror att han är ordförande för liksom Farsta, alltså för fotbolls för föreningen Folk Farsta liksom. Och det är ju otroligt, och då har han nu dragit igång, alltså under hela juli så är det varje dag från Arla morgonstund, alltså från 10 då, till liksom, ja, men 22 på kvällarna så är det verksamhet nere på Farsta IP med så här, allt möjligt då, volleyboll, och de grillar och de badar, och det är olika turneringar och det är fotboll och det är liksom allt möjligt. Och det här kan ju ibland liksom att man lite pliktskyldigt kan skicka iväg liksom barn på sånt här, och så vill de inte riktigt gå dit. Men det här, han har en sån fingertoppskänsla och brinner så mycket för det här, så att alltså barnen älskar det där. Så att Manne har ju den här veckan nu när vi har varit hemma, för det här var en sån här mellanvecka innan vi skulle åka, jag och Li behövde jobba lite, Jojo gick fortfarande på förskolan och så vidare, så har han liksom gått upp, packat i ordning allting själv, badkläder, allt det här, helt liksom och käkat ordentligt med frukost för att han vill orka, och sen har han dragit iväg vid 10 på morgonen, och sen så har jag liksom gett honom 50 spänn till lunch så han kan köpa, för de har liksom kioskförsäljning där, och sen så har han kommit hem vid typ 10 på kvällen och är så här, har varit ute hela dagen och bara så här spelat fotboll och levt liksom livet verkligen.
Och fan vad underbart.
Ja, men det är otroligt, och det här är också
men han kan inte vara så glad att åka till Gotland då, eller?
Nej, det blev ju en liten konflikt, men det som,
livets liv i Farsta.
Som tur var så var det faktiskt alltså många av dem som han har varit med den här veckan, alltså haft kul med, de skulle iväg just den här veckan också. Så att det blev liksom som någon slags allmän avdroppning på liksom hans närmsta crew. Så att det underlättade det hela. Men det har varit helt otroligt, alltså, för att då är det från, egentligen är det så här, från 10 till 15 så är det för liksom de yngre barnen upp till 12 år. Och sen så på kvällen så har det varit från 13. Så det har varit en liten paus på några timmar mellan 15 och typ 17-18. Men sen så är det ju då, Manna har ju varit där med sina fotbollskompisar som är födda 09, alltså som fyller 12 i år. Så egentligen var ju de för små för kvällspasset. Men i och med att de har varit så många och tjatar så envist på Geir, så har det så lite sömlöst, så förändrades den där 13-årsgränsen till 12, till barn födda 09. Och då har han spelat fotbollsturneringar mot, han kommer hem och är skitförbannad så här, och förlorade kvartsfinalen. Då spelar han så här femmannalag. Och då bara, okej, vilka förlorar ni mot? Ja, men det var pojkar 05. Jag bara, va? Ja, men då har de 09 spelat fotboll mot 05-or. Alltså, de är ju 16. och så blir han sur för att han har förlorat. Så att jag har försökt liksom också förklara lite grann för honom. Alltså, man kan inte bli sur om man förlorar mot några som har puberterat och som är på andra sidan och är liksom 1,85 långa. Alltså, som ser ut som typ du och jag. Det går inte. Så det har varit en liten, liten läxa han har fått lära sig. Men hur som
helst, roligt.
Jävla dröm. Och Geir förtjänar allt beröm, och Folk Farsta i allmänhet och Geir i synnerhet för det här. Otroligt har det varit.
Så betala för Krull och Kriminell, kan man säga, som uppmaning för att göra Geir glad.
Ja, slutkläm med.
Ja. Och köp hans bok Pappa och Kriminell.
Ja, han har ju släppt jättemånga böcker. Han är ju en sån här otrolig entreprenör. Så att det händer grejer hela tiden runt honom. Så att det är svårt att liksom veta riktigt vad man ska tipsa om. Men Krull och Kriminell och Pappa.
Jag har faktiskt köpt Pappa och Kriminell, ja. Visste du det?
Ja, nej, det visste jag verkligen inte.
Så jag har bidragit lite.
Jag har den hemma. Jag har dock inte köpt den, jag har fått den av honom. Det var ju snällt.
Ja, verkligen.
Får jag också, hinner jag det? Alltså, tre kulturupplevelser, lite snabbt. Alltså, då är det tre kulturupplevelser. Då vill jag först, det är två tips och sen så är det en besvikelse. Det är som fyra bröllop och en begravning, fast det är liksom något annat. Ja. Då vill jag på Discovery Plus heter det nu för tiden, va? Eller Dplay, eller vad det nu heter, Dplay för. Där finns det ett program som heter Ensam i vildmarken, som är ett utländskt format. Jag vet inte om du känner till det.
Ja, just det. Ja, det har jag hört talas om.
Det är alltså som att man, jag har sett det här på YouTube tidigare. Det är att man får 8 stycken deltagare sätts ut i vildmarken, alltså i Norge, alltså ensamma, helt isolerade, och så får de med sig liksom lite basutrustning och fiskenät och liksom bra kläder och någon liksom vindskydd och sådär. Och sen så är uppgiften ganska enkel. De ska klara sig så länge som möjligt, och den som klarar sig längst vinner. Alltså det är liksom, man ska bara överleva helt enkelt. Eller, alltså folk dör ju inte. Det är inte så galet, är det inte. Men det är inte kamerateam som följer dem, utan de filmar bara sig själva med liksom en egen kamera, så att de är verkligen ensamma. Det är liksom inte något sådana att man, alltså går det runt liksom olika killar och tjejer i buskarna med passare och lampor och kameror, utan de har sin lilla GoPro-kamera.
Nej, det är skönt, för att det där är ju så jävla jobbigt ofta i tv-produktioner, att tv är så jävla korkat.
Ja.
Typ varenda scen som åh, nu ska någon mötas. Så bara, ja men vänta, men hur kan, om de möts nu, hur kan det vara en kamera inne i huset då?
Ja, exakt. Sådär. Att man plingar på dörren och sen så öppnar de och så står det en kamera, ja, och tar emot dem. Ja. Nej, men här är det inte så.
Så att TV alltid bara handlar om skådespeleri då.
Och det här är ju också, ja, såhär, är teknikens under ju, att man fortfarande kan att man nu för tiden kan göra filmer med så pass bra kvalitet, och liksom att folk nu är också så pass kunniga i och med liksom alla sociala medier och sånt, så att de kan liksom med lite, jag antar att de har fått en liten utbildning på innan på hur man gör bäst för att fixa lite och fånga lite olika saker. Ja, men så handlar det om att de ska, det handlar om att de ska överleva, och då är det ju sista veckan. Då har Naprapat Jonas, känd från Pappapodden, han är med bland annat. Han,
det var han som hade isbad med oss.
Ja, hans, jag ska väl inte spoila vem som vinner, men jag kan säga att sista 7 dagarna i den här tävlingen så har hans fiskenät gått sönder, så han kan inte få någon fisk. Och han äter ingenting på 7 dagar. Han bara liksom sitter och vegeterar, och det är... Det är bland det märkligaste jag har sett faktiskt. Så, ja, jag rekommenderar det här å det varmaste, apropå att apropå ingenting, det är bara ett tips helt enkelt. Sen har jag också börjat följa en tv-serie. Det var länge sedan, men jag kände att jag behövde lite tv-serie i mitt liv, och då har jag börjat följa Goda grannar, som finns på Öppet arkiv på SVT Play. Otrolig serie. Kommer du ihåg den? Eller, den gick ju 87. Du kanske,
var det Inga Gill typ? Eller?
Nej, det är inte Inga Gill. Det är hon rödhåriga, jag kommer inte ihåg vad skådespelaren heter, men hon spelar ju också i Skärgårdsdoktorn. Typ.
Är det någon typ verkstad på nedervåningen?
Ja, alltså det är ju ett,
ja,
hus.
Ja, då minns jag lite grann.
Det är ett hus i Vasastan. Där
alltså är liksom... det är ju som Georges Perec egentligen, livet en bruksanvisning, att de rör sig i samma hus.
Ja, precis. Jag tror att det är just Georges Perec. Men det är en av de första liksom såporna, eller embryona till det som sen blev Rederiet och liksom så här. Varuhus hade i och för sig redan gått då. Skitsamma.
Fan vad on brand det är att du sitter och kollar på det.
Ja.
Och tycker att det är jättebra.
Men det är otroligt, för att dels så är det ju mysputtrigt, så det är liksom inte så här hemskt, utan det är lite situationskomedi över det. Och sen så är det liksom lagom småputtriga intriger. Det är liksom inte jobbigt, utan det är så här lite otrohet, det är lite någon som är efter med hyran, det är någon ond hyresvärd och lite sådär. Men det är liksom väldigt snällt. Men sen så är det ju också ett tidsdokument över 80-talet och över våran barndom, Anne. Alltså, och hur mycket liksom tid som har gått sedan dess, att det är så här, att titta på det här och förstå att det här är det vi är sprungna ur. För jag menar, om man pratar om så här mans- och kvinnoroller, om man pratar om liksom, alltså det finns ju inte en antydan till någon typ av modern tänkande där, utan det är ju verkligen kvinnorna är har huvudet på skaft och de fixar allting hela tiden och liksom lagar mat och städar och tvättar och grejer, och männen är, de kan vara rediga karar, men de är ju ganska bortkomna på alla sätt och vis och sitter och tippar mest trav och liksom snackar om det.
Men låter inte det som en slags könsrolls kritik då? En tidig sådan.
Ja, fast det är ingen, alltså, det är ingen kritik.
Utan innan det... så hade det väl varit mer att mannen hade varit liksom en superpatriark som har koll på allt.
Ja, fast det är inte Allan Svensson. Det är inte det här, alltså han, där kunde man ju ana någon typ av att han var liksom en lite dum man och Susanne Reuter hade huvudet på skaft. Utan det är ju inte, det är inte humor i det här, utan det är bara att de är, det är bara att det är så. Och liksom, förstår jag vad jag menar? Att det, och alla, det är, alltså alla män är ju helt tafatta, liksom gravida hustruar, och de är liksom helt bortkomna och förstår ingenting och är som stora barn bara. Men otroligt fascinerande och spännande. Så att det är också ett tips, goda grannar. Och sen så behöver ni inte, slutligen då, det som är en besvikelse, ni behöver inte gå och se nya Sune-filmen. Jag hade otroligt höga förväntningar.
Sune. Det var lite tråkigt att du säger, för att den familjen, alltså Håkans, var ju Åre samtidigt som vi var där.
Ja.
Alltså Lofsan, du vet. Träningsprofilen, det är ju hennes son.
Lofsan.
Om de inte har bytt cast förstås.
Håkan, alltså ingen skugga faller över skådespeleriet. Förstod jag efteråt, för det var som att titta på, jag har ju tidigare berömt dem och du har ju också gjort det, alltså så här, otroligt liksom smart manus med mycket hjärta, och det har varit liksom, man känner den här känslan att de som gör det här är uppfyllda av det och tycker att det är väldigt roligt själva. Nu så var det som att se liksom någon som hade sett de tidigare filmerna och bara, ja, men det här kan jag göra, jag förstår precis, och sen så inte fattat någonting av vad som var kul. Det var liksom, Det var som att komma in i en alternativ värld där liksom där någon försöker härma någonting, och jag bara, vad är det som har hänt? Och sen så tittar jag efter texten och då är det alltså en ny regissör till den här filmen, och han har ju, jag orkar inte hänga ut folk hur som helst, men han har ju uppenbarligen inte förstått någonting av vad som är roligt med Sune, så att den filmen kan ni faktiskt strunta i och gå och se, kan jag säga. Det är tråkigt men sant. Men det var i alla fall två positiva grejer och en negativ kulturupplevelse. Hörrni, det
så
var det ni fick.
Om man är en förälder som lyssnar på den här podden, då ska man absolut köra goda grannar för sig själv på kvällarna, men inte gå och se Sune med sina barn.
Nej, då kan man titta på de här nya Disney Plus-filmerna som har kommit, den här som utspelar sig i La Cinque Terre i västra Italien där. Jag vet, är det Toscana kanske?
Silenzio Bruno!
Ja.
Va? Den är skitbra.
Ja, men den heter Luca, heter den, va? Den var ju kanon.
Ja, Silenzio Bruno.
Ja, jag kommer inte ihåg just den. Det
utropet. Nej, han säger det hela tiden, för att våga grejer så är det...
Ja,
familjen pratar, nu ska du cykla.
Just det, han pratar med...
Silenzio Bruno, säger vi när vi ska in i någon pump track där ettåringarna kör omkring med sina springcyklar.
Just det, det är en kanonfilm. Den kan jag rekommendera till alla och en var.
Hörrni, tack för idag.
Tack så jättemycket för att ni lyssnar på oss och hänger med. Och den här frågespecialen som vi pratar om, den kommer komma. Det är bara det att det är så mycket grejer som vi måste fixa med hela tiden. Som gör att det liksom, vi skjuter lite på framtiden. Men inom kort så kommer det dyka upp i ett flöde. Så passa, fortsätt att skicka frågor. Ni har fortfarande chans att vara med. Så skicka dem till oss om ni undrar någonting. Om till exempel snuttefiltar och annat.
Yes, ha det bra.
Hej.
Hej då.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50,
luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.